Varmt välkommen till Smina-podden, en podcast från Smina-kyrkan i Göteborg. Vi kommer idag att få lyssna till den åttonde delen i serien Förvandlade liv och samhällen, en resa genom apostlagärningarna. Anne-Jorid Agnell kommer tala om den förändrade människosynen och inför den här predikan skriver Kristoffer Örvall så här. När församlingen började växa och nådde nya områden och människor ställdes människosynen på prov. I varje tid har rädslan för den eller de man inte förstått påverkat vår människosyn. De kan man inte lita på, för de är såna. Rädsla och okunskap är dåliga vägvisare. I texten möter vi två män som lyssnade. De lyssnade på Gud och varandra. Detta lyssnande förändrade hur de såg varandra och den förändrade människosynen ledde till förvandlade liv. Ämnet grundar sig i Apostlagärningarna kapitel 10, vers 1-48 samt kapitel 11, vers 1-18.
Jag är alltså inte Kristoffer Örvall, utan han är min bättre hälft, eller den bättre delen av vår kollega duo. Så. Men jag ska dela med er några tankar som jag tror Gud har lagt inte bara på Kristoffer utan på oss som församling. Och för några år sedan, för ett antal år sedan, alltså när min dotter, våran dotter, var liten, så köpte jag då ett pussel. För jag tänkte att det är ju väldigt, väldigt bra när man ska vara göra såna här familjgrejer, du vet. Jag tänkte att nu är jag världens pedagogiaste mamma. Och pyttesmå bitar, alltså 1000 pusselbitar, små bitar som skulle bli det här Eiffeltornet. Och bilden av Eiffeltornet var tagen en mörk kväll. Så när jag la ut bitarna på golvet liksom, så upptäcker jag att oh my god, det här är ju 1000 nyanser av mörkblått. Och vi lägger oss på golvet, Cornelia och Lasse och jag, för det är vi tre i vår familj. Det var vi tre, va, innan hon fann på att gifta sig. Ja, så kan det gå. I alla fall då, så var det. Vi var liksom tre i familjen i 10 minuter. Sen låg jag magplask själv. De gav upp, va? Och jag kände att det här blev plötsligt, det som ska vara en familjsyssla blev plötsligt en mammasyssla. Vilket i och för sig rätt ofta kan hända i huset, va? Att man står med sysslorna i huset själv. Fast det är en annan sak. jag tittade på det här och så börjar jag se att det finns ju några pusselbitar som är lite annorlunda, som har något ljus i sig som sticker ut ifrån de här mörkblåa nyanserna. Och jag upptäckte att de där pusselbitarna, det är de jag måste bygga på. För när jag la de pusselbitarna så löste de upp liksom ett helt område. Har ni gjort det där? Fattar ni vad jag menar? Och på många sätt, jag har väldigt dålig halsen, jag ber om ursäkt för detta. Går det bra? Hör ni i alla fall? Vi har så bra ljud. Bibeln är på många sätt ett sånt pussel. Där Moseböckerna kommer med några bitar, profeterna kommer med andra, de här poetiska böckerna kommer med pusselbitar, evangelierna kommer med pusselbitar och breven och så vidare. Och när vi lägger ihop de bitarna så börjar vi se liksom den stora bilden. Vem Gud är, vad Gud gör och vad han har för syfte med oss. Och så är det några bitar i Bibeln som har det här ljuset som gör att de sticker ut. Och när man lägger den biten så löses det upp liksom ett helt område. Och du vet att Jesu död och uppståndelse är en klockren sån bit som bara kommer och förklarar den stora bilden för oss. Pingstdagen med andeutgjutelsen är också en sån bit. Och nu då? I Apostlagärningarna 10 och 11 ska vi lägga ytterligare en sån pusselbit med ett ljus i sig som kommer lösa upp mycket av bilden så att vi ser klarare. Kan jag få lite vatten av någon? Och det handlar om vår syn. Tack snälla du. Tack. Det handlar om vår syn ikväll och inte vilken syn som helst, utan det handlar om vår människosyn. Och allt börjar den här kvällen hemma hos Cornelius, den romerska officeren som bodde i Caesarea, lite norr om Tel Aviv. Och ni vet att romarriket hade ju ockuperat Israel. Och de var ganska grymma till tider, va? Och de var hatade. Judarna hatade deras närvaro i landet. Du kan bara tänka dig själv liksom. Sverige. Om någon skulle komma och ockupera Sverige. Tänk om Norge kom och ockuperade Sverige. Då hade det varit morro för mig att stå här. Nej, det hade inte varit lätt och öppet, kan du se. Och Cornelius då, han var en man som bad till det judiska folkets Gud. Och nu hade Gud någonting stort på gång. Därför fick Cornelius ängla besök. Wow. Och ängeln säger Cornelius, du ska leta upp en kille som heter Petrus. Och så ska du bjuda hem honom till ditt hus. Petrus? Vadå Petrus? Jag känner ingen Petrus. Petrus är den killen som är klippan på vilken Gud ska bygga sin församling. Och jag har någonting att säga honom. Och han har någonting att säga dig. Så sök upp honom. Och Cornelius var en rik kille, eller så var han en lat kille. För han gick inte själv, utan han sände sina tjänare för att hämta Petrus. Samtidigt då så började Gud liksom knåda Petrus, bearbeta honom. Han skulle göra någonting med hans blick, med hans människosyn. Och det är inte lätt, vet du, att ändra människosyn, va? För när man har börjat se på någon på ett visst sätt så är det väldigt svårt att ändra sig. Alltså hon är så självupptagen så det är ju pinsamt. Eller han är ju muslim, jag har ingenting att prata med honom om. Det är jätte svårt att ändra sin syn och ändra sin blick och se med andra ögon. Och ingen såg romarna med blida, glada ögon. Och nu vill Gud sända Petrus hem till Cornelius. Och vi ska höra vad texten säger.
Nästa dag. Medan de ännu var på väg och närmade sig staden gick Petrus vid sjätte timman upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himmelens fåglar. Och en röst kom till honom och sa: stig upp Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat för rent ska inte du anse vara orent. Detta hände 3 gånger och sedan togs duken strax upp till himlen.
Alltså Petrus var ju en kille som hade växt upp i kyrkan med massa regler. Och han sorterade livet in i rent, orent, heligt, icke-heligt, omskuren, icke-omskuren, jude. Vad är man om man icke-jude? Hedning, innanför, utanför och så vidare. Och han fick inte, eller man fick inte äta heller fläskkött, för det såg som orena djur. Och av alla saker så låter Gud, Petrus, Gud öppnar himlen över oss. Visst var det härligt? Det var det Gud gjorde nu förut när vi lovsjöng också. Gud öppnade himlen över oss. Och han öppnade himlen över Petrus och lät honom få se någonting, va? Det var liksom en picknickduk full av mat. Men grejen var att det var mat han inte fick äta. Sen vill Gud kommunicera någonting som inte handlar om grillad kyckling eller fläskfilé. Utan det Gud vill säga handlar om att han ska se de som icke är judar med andra ögon. På ett nytt sätt. Låter det konstigt? Jag menar, om vi som sitter här inne tänker om oss själva att vi är innanför, vad är alla andra då? Utanför. Det blir ett vi, det blir ett dom. Och Petrus hade lärt sig att man umgås bara med judar, sortera livet i innanför och utanför, i judar och hedningar. Därför att grejen var att om Petrus gick in till Cornelius eller till dig eller till mig, då skulle han bli oren. Och om man är oren får man inte gå in i templet och lovsjunga Gud. Och vem vill gå miste om det? Då är det ju bäst att umgås bara med dem som är helt lik mig själv. Eller hur? Det är att alla folk har till alla tider varit upptagna med att värna om sin familj, sin kultur, sitt folk, sin stam, sin nation. Sånt alltså som definierar oss helt enkelt som grupp. Vad är det som definierar Sverige? Vad är det vi definierar som svenskt? Midsommarstång eller sill och potatis, Ikea, fika, Zlatan, Abba, Skavlan. Nej, han är norsk. Och han heter inte Skavlan, han heter Skavlan. Men vet du att Petrus, han fattar lite trögt, va? Han hänger inte med än, gör du det? Petrus har inte fattat poängen. Så Gud han öppnar himlen och så sänker han ner den här duken. En gång, 2 gånger, 3 gånger. Därför att poletten måste trilla ner, Petrus. Från och med nu spränger jag gränserna mellan vem som är innanför och vem som är utanför. Vi river murarna mellan det som är vi och det som är dem, va? Är du med? Varför? Jo, för nu ska evangeliet ut. Ut från ett folk och till alla folk. Amen. Ja, det har varit ett halleluja, känner du. Därför att hade inte det hänt så hade inte vi suttit här ikväll. Nej, för att vi är ju inte judar. Kanske någon. Vi är hedningar. Så det var för att detta hände att vi fick evangeliet överhuvudtaget. Och Gud är så mån om att vi ska få evangeliet. Så det är som om han säger, du måste fatta detta, Petrus. Se aldrig någonsin ner på någon annan människa. För vart du än tittar så ser du mina söner och mina döttrar. Och vart du än tittar, se dig runt här ikväll. Bara se dig runt, du får se dig runt alltså. Gör det. Vart du än ser, ser du Guds söner och du ser Guds döttrar. Och när du går ut ur kyrkan och ut på stan, vart du än vilar din blick, i ditt fikarum eller på stan, på ett café eller på en fest, så ser du ena och alena Guds söner och Guds döttrar. Därför att Jesus dog inte bara för dig, Petrus. Han dog för alla. Jesus gör alla ting nya. Halleluja. Och det här är så viktigt. Så här ska vi stanna upp en liten stund. Och så ska vi göra pratbubblor. Grabba tag i 2-3 runt dig. Och så ska ni tänka tillsammans. Om Gud skulle öppna himlen på samma sätt över oss och sänka ner en duk, duka ett bord. Vad skulle stå på det bordet? Vem skulle vara på det bordet? Vilka människogrupper? Vilka utmaningar i det svenska samhället som vi egentligen inte vill befatta oss med. Därför det är vi och det är dem, eller det är det. Vad skulle vara på den duken? Alltså, vad ser du i Sverige idag som är oroväckande för vår syn, för vår människosyn? Ska vi ta bara 2 minuter? Och tycker du det är obehagligt så kan du prata med dig själv, för då får du de bästa svaren egentligen. Så känn dig väldigt fri här. Kör, folkens! Ska vi börja samlas? Det här är underbart. Jag älskar att ni är så på tårna. Det här är viktigt. Mycket av valrörelsen. Vi står ju i väldigt spännande tider i Sverige, och mycket av valrörelsen har handlat just om människosyna. Det har varit en öppen rasism i debatterna. Jobbig retorik på sociala medier, också bland kristna. Vår blick håller på att bli suddig. Och det är svårt att se skillnad på mörkblått och partifärgernas nyanser. Pusselbitarna kan se lika ut, men de bygger helt olika samhällen. Vi måste se det. Det ligger på oss att se det. Och jag önskar, hörni, jag önskar att det var antikt att dela upp världen så som Petrus gjorde, va? I judar och hedningar. I vi och i dem. Men är det det? Nog lever vi i ett sorteringssamhälle. Ser på varandra, ser på andra och delar upp känd, främmande, tryggt, skrämmande, vårt, deras, etnisk svensk, nysvensk, invandrare, asylsökare, kristna, muslimer, judar, palestiner, eller hur? Vi sorterar. Gör samma sak. Därför tror jag att vi behöver ropa till Gud om att öppna himlen över oss och göra någonting med vår syn. Sänka en duk ned från himlen. Med det som ligger på hans hjärta. De som ligger på hans hjärta. och göra oss, bearbeta vår syn så att vi är villig att se med faderns blick. När flyktingströmmen nådde oss i 2015 hände det någonting i vår svenska folksjäl. Och jag tror ju faktiskt att Reinfeldt var en profetröst när han bad det svenska folket att öppna sina hjärtan för de krigsdrabbade, för de traumatiserade, inte minst barnen, men också vuxna människor som kom till oss. Men det var inte rum för dem i härbärget. Kanske hände det någonting med vårt hjärta. När vi tyckte vi inte hade råd att ta emot dem och istället köpte julklappar samma jul för 75 miljarder kronor. Kommer du ihåg vad du fick till jul 2015? I have no clue. Jag har inte en susning alltså. Men 75 miljarder upp i luften som ett fyrverkeri. Puff! Så är det borta. Vet att jag kan prata länge om detta. Så, för det här ligger mig så på hjärtat. Om rasism och även antisemitism. För ännu en gång så känner judar sig osäkra på våra gator. Också i Göteborg. Precis som på 30-talet. Men vi vidgar vyerna lite samtidigt som vi kanske ska dra det närmare oss. Vad med generationsrasism då? What? Är det ett ord? Vad är det? Ja, men alltså, när vi sorterar livet, vi sorterar ut det unga, det starka, det lyckade, det friska, det lönsamma. Vad står vi tillbaka med då? Då står vi tillbaka med ytterkanterna, eller hur? Livet i ytterkanterna. Vilket människovärde har det ofödda barnet på den ena ytterkanten? Och vilket människovärde har den äldre som sitter här uppe på ensam uppe på Vasahemmet på den andra sidan? Det finns ett liv i ytterkanterna som vi är duktiga att sortera bort. Och vad jag vill säga är att det pågår en kamp om människans värde. En kamp om människans värdighet. Och Gud protesterar! Högljudd protesterar han. Varför då då? Jo, det är klart han gör. För så, vad står det? Älskade Gud. Eller hur? Vad gjorde han? Låt oss säga tillsammans. Johannes 3:16. För så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud älskar. Det är alltså inte det vi gör som ger värde. Det är vem vi är som ger värde. Söner, döttrar. Och många vet det. Men det är också många som ännu inte fått reda på det. Och om vi som kyrka inte håller liksom Guds människosyn högt, vem kommer göra det? Om vi som kyrka inte protesterar mot rasism, vem skall? Om vi som kyrka inte är liksom en motkraft till devalvering av människovärdet, vem är Nu ska vi lägga ihop pusselbitarna. Jag tror att vi har en ganska stark bild och föreställning av Jesus som den gode herden. Vet, den snälla, gode herden som bär lammen på sina axlar. Ni vet den här bilden. Ni kan se den framför er, eller hur? Men den bilden måste ju kompletteras, va? Med en annan bild. Den måste så att säga stå i ljuset av en annan bild. För Jesus är också en radikal profet. Han är skarp. Han är konfronterande. Han är inte konflikträdd. Undrar hur vi hade tacklat Jesus i vårt trygghetssökande miljö. Han ställer sig alltid på de svagas parti. Du vet att nåde den som skuffar undan barnen och skuffar undan kvinnorna. Då höjer Jesus handen och så säger han, hindra inte dem. För de tillhör himmelriket. Eller hur? Och några undrar vad Jesus skulle sagt om Sveriges flyktingar. Och jag tror inte det är någon big secret. Jag tror han skulle höja handen igen och så skulle han säga, hindra dem inte, för himmelriket och riket hör sådana till. Jesus satt vid Guds sida i himlen och han steg ned från sin tron i himlen helt hit ned till oss. Prata om social nedtur alltså. För honom att komma ner på vår nivå. Och så gick han till människorna allra längst ner i skiten. Längst ut i ytterkanterna. Så att ingen människa ska kunna säga, du kan aldrig hjälpa mig Jesus, det är kört för mig. Jag har sjunkit för djupt. Nej. Himmelens son stiger helt ned till den lägsta punkten. Och på den lägsta punkten böjer han sig ner för att lyfta alla människor som vill upp. Och han reser sig mot religiösa maktmänniskor. Han rasar mot politiska maktstrukturer. Och de här bilderna av Jesus Kristus behöver vi få ihop. För båda sidor är sanna. Han är radikal. Han är inte bara en snäll, fin herde. Han är inte bara den här goa pastorn som säger vad folk önskar höra. Vi älskar den bilden av herden och den är så fin. Men han är också en radikal profet som säger någonting till sitt samhälle. Och utmanar samhället till bristningspunkten. Hur kunde han göra det? För han visste att människan, du, jag, är skapad av honom, för honom och till honom. Och vi tillhör Gud. Så när han ser en människa, ser han inte bara en tjej eller kille förförd av idol eller butox eller image eller sex eller karriär eller allt det kan vara. Han ser inte bara en burka eller en niqab eller en extremist. Han ser skatten. Han ser människan. Kanske har hon strulat till sitt liv så mycket att hon liksom är den sämsta versionen av sig själv på ytan. Men du vet att Gud, han ser, han känner vad som är hennes bästa version. För han ser bakom hennes sår, bakom hennes kultur, bakom hennes religion, bakom hennes barriärer eller vad hon kan gömma sig bakom. Nådens ögon är det, folkens. Det är nådens ögon. De har förmåga att se det oskyldiga barnet hon var när hon hade livet framför sig. Nådens ögon ser vem hon var innan hon blev nerbruten av det som kanske har förvridit hennes utseende. Och Jesus kallar Petrus, han kallar oss att göra detsamma som honom. Vadå? Resa oss upp ur bänkarna och att välja sida. Därför att vår människosyn i Sverige är faktiskt i gungning. Därför frågar jag dig rakt ut, vems sida har du tänkt att stå på? Ja, för du måste faktiskt välja sida. Och jag ber dig inte prata, jag pratar inte parti, men jag säger, vems ska du stå på parti med? Herre Jesus Kristus, Gud kallar sin kyrka att resa sig upp och stå för människans värde från livets första början till livets sista andetag på arbetsplatser, i klassrum, i fikarum, på coffee houses, på fester, på gator och överallt där du är. Du behöver inte flytta någon annanstans, utan du kan vara där du är. Dofta Guds världsbild som är Guds rike. Och du vet att det var med utsikt över Medelhavet som Petrus fick insikt. Det står Joppe. Det är det vi känner som Jaffa. Ni vet, de här underbara Jaffa-apelsinerna. Jaffa, som ligger precis i Tel Aviv. Det är en hamnstad och det var porten in i Israel och ut ur Israel. Och jag tror Petrus fick sig en kall dusch, alltså. Jag tror han blev chockad faktiskt. När han insåg att evangeliet kan inte boxas in i ett religiöst system. Gud kan inte fångas in i en kultur eller i en tradition. Gud är alla människors fader, också de som för mig är främmande. Också de som inte kan föra sin egen talan. Också för de som ännu inte vet. Evangeliet ska ut ur porten. Evangeliet ska ut ur kyrkans dörrar. Herre Jesus Kristus. Och jag säger en grej till dig som orkar att ta in ett skikt till i texten. Jag säger det stilla, men jag säger det starkt. Det judiska folket fick en kallelse att ta evangeliet ut ur porten till oss. Jag är så tacksam för att de gjorde det. Det ligger på oss att göra samma sak, fast spegelvänd. Hitta porten in i Israel och ge evangeliet tillbaka till det judiska folket. Sluta behandla dem som främmande och börja behandla dem som bröder och systrar. Stå på deras sida. Även när vi tycker att de liksom klantar till sig in i bängen i politiken. När de isoleras politiskt, stå för deras rätt att existera. Höja rösten när antisemitiska vindar blåser. Jesus var en radikal profetröst. Och en profetröst kan vara ensam, men den är inte tyst. Så hur gick det då för Petrus? Låt oss höra.
När Petrus kom fram till Cornelius hus sa han: ni är säkert medvetna om att det är högst opassande för mig att komma hit. Judar brukar inte umgås med folk från andra kulturer. Men Gud fick mig nyss att inse att jag inte får göra skillnad på folk och folk. Därför har jag kommit till er. Det var som om den stora ljusa pusselbiten la sig på plats och plötsligt såg Petrus den stora bilden. Jag förstår, utbrast Petrus. Inget kan vara tydligare. Gud har inga favoriter. Det spelar ingen roll vad du är eller varifrån du kommer. Guds dörr står öppen för alla som längtar efter honom och vill göra som han säger. Knappt hade orden lämnat Petrus läppar förrän den helige anden kom över åhörarna. De kristna judar som hade följt Petrus trodde knappt sina ögon. De hade inte kunnat tänka sig att den helige andes gåva skulle tömmas över de andra. Över utlänningar, hedningar, icke-judar. Men nu kunde de själva se och höra de tala i tungor och prisa Gud.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. I nästa podd talar Johanna Bode om den befriande bönen. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.